Hej på er. Hoppas ni har en härlig sommar. Det är dags att släppa ännu en Bredvid Bromé-podd. Sommarspecial där jag nu släpper vårens premiumpoddar fria. Ett avsnitt varje vecka fram till augusti. Vill du höra alla avsnitt direkt och ta del av de nya avsnitten som jag släpper i sommar så kan du prenumerera på Bredvid Bromé via podmy.com och i Podmy-appen. Första månaden är gratis. Hästar har aldrig varit min grej, men trav gillar jag. Och det är mycket tack vare den alltid lika entusiastiska programledaren Per Skoglund. Årets höjdpunkt för travtokiga är ju Elitloppet. Så när det var dags så bjöd jag in honom Bredvid Bromé till ett samtal om självkänsla, kärlek och så hästar såklart.
Den laddningen som finns innan det första hitet kommer iväg, alltså, det är ju någonting alldeles otroligt.
Nej, men jag tycker det är spännande att det finns människor som faktiskt sover utanför grindarna. Det är ungefär som en del som vill ha de bästa biljetterna till konserter.
Jag har gjort det.
Har du gjort det? Mm. Sovit utanför grindarna där? Var du ensam där? Eller?
Nej,
var ni ett gäng? Eller?
Nej, vi var ju ett gäng såklart. Men det var en annan tid också när man kunde ringa till mamma och säga du, vi sover i Sundbyberg här. Och sen ut till Solvalla där vi, ja, det var ju 100-200 pers där då utanför. Men vi höll igång där, spelade gamla elitlopp och vi...
Spelade gamla elitlopp?
Ja, men vi hade ju lite gamla elitlopp där på... Då var det väl, jag tror vi hade med oss på...
På bandspelare?
Ja, men CD-skivor hade väl varit då i alla fall. Ja, där var man kär i kärleken i alla fall. Jösses!
Bredvid Bromé denna gång. En massa hästar. Ja, i alla fall en som älskar hästar över allt annat, travets Per Skoglund.
De har ju tagit mig till känsloplatser som jag inte har kunnat uppleva på något annat vis.
Dessutom så blir det hundtrick i spelbutiken.
Det är därför jag går hit, det sociala. För att sitta hemma vid datorn, det blir man tokig på.
Varmt välkomna. Första gången som jag lade märke till honom var under U21-EM för killar. Det gick bra för Sverige och programledaren i studion var oerhört, ja, ska vi säga, med. Och jag började långsamt men säkert lära mig att tycka om honom. Sen dök han upp igen när det var VM i fotboll. Engagerad utav bara den och hur det än gick från svenska damerna så hade han energi. Och hur det än gick så var han sig själv, Per Skoglund. Åtminstone så kändes det så. Och sen så dök han upp igen då, denna gång ihop med hästar och trav, och om möjligt än mer engagerad och kunnig och inspirerande. Så det fick bli en rad, och jag som alltid varit rädd för hästar. Per Skoglund växte upp i en travintresserad familj. Han sökte sig till stallbacken som tonåring och där undrade någon om han ville bli speaker, och sen den dagen så reste han runt på alla landets travbanor och förmedlade resultat. Numera så gör han det i tv. Han ger tips och resultat och förmedlar känslor, både i Nyhetsmorgon och i travprogrammen. Privat så bor han med sin fru Paula, också travintresserad, och för 3,5 år sedan så fick de sonen Ossian. Men självklart så bor det också ett gäng hästar på gården i Bålsta, och en hund och några katter. Trots att han är såväl allergisk som har astma. Per Skoglund är i mitt tycke en av landets bästa programledare. Alltid påläst, genuint nyfiken, positiv och hängiven. Det är klart att jag vill att han ska sitta en stund bredvid mig. Och speciellt som det snart är dags för folkrörelsen Travs stora årliga tillställning, Elitloppet. Ditt folk vallfärdar från hela Sverige sista helgen i maj. Och ja, Per Skoglund är engagerad. På riktigt.
Det första du tänker på morgonen, när du har kollat att alla andra, om du har en familj, men det verkar lugnt, va? Då tänker du på hästarna. Sen när du går ut i stallet, du släpper ut hästarna och du tittar på varje tecken som hästen har. Är den snorig? Verkar den må bra? Har den ätit upp sin mat? Har den alla skor på fötterna? Är den svullen i något ben? Är det någonting annat konstigt? Nej, Det verkar bra, så ut i hagen. Mocka stallet. Göra klart allting, då är det dags att träna hästen. Du åker iväg med hästen. Hästen, vill den bli hämtad från hagen eller inte? Vänder den om? Var det något konstigt nu? Var den inte sugen på att åka och träna? Ja, men okej, den kom i alla fall då. Bra, okej, vi åker och tränar då. Ut och träna, hur känns det idag? Lite stel där, eller inte kanske? Eller? Nu är det något problem här. Vi får gå till veterinären. Eller vi får ta hjälp av en annan hovslagare. Eller vi får komma på något annat sätt att träna. Och långsamt, långsamt så närmar du dig start. Du kanske startar, du blir sexa i mål. Ja, men det var ju kul. Ja, vi kom i mål och den hästen gjorde en fin prestation. Och, ja, du åker tillbaka. Så, nu har du hållit på så här ett tag, va? Och så gör du så här varje dag i ett år. I två år. I tre år. Ja. Och sen kommer den där dagen då. När din livskompis som du har gjort så här med i tre år. Gör någonting tillsammans med dig ute på den här banan. Det är ju helt vansinnigt egentligen. Att en häst med det intellektet på 500 kilo iklär sig rollen som travhäst med en kusk bakom, en vagn bakpå, håller sig i, för honom eller henne, en onaturlig... Jag menar, hästen är ju gjord för korta ruscher 400-500 meter i galopp för att undkomma rovdjur. Mm. Här ska de springa 2000 meter i trav. Mm. I trav! Undvika stopp eller snabbt framåt eller en oförsiktig kusk eller, och så ska den vara först då, så ska den vilja vara först, så ska den, ja men allting det är sammanlagt. Mm. När då din kompis är först över mållinjen och du får det bekräftat för det, men alla fördämningar brister ju. Det är ju, det bara kommer ju som en vårbäck som bara strömmar fram. Det är ju helt ohjälpligt. I alla fall för mig och många jag känner. Mm. Det bara rycker ju tag i innanmätet och bara ruskar om det liksom och säger, nu ska du vara levande här. Nu ska du känna allt du har känt och lite till. Och så ska du, och det ska vara den verkligaste stunden du har upplevt i ditt liv samtidigt.
Och jag har inte ens börjat prata om Elitloppet.
Nej.
Nej. Du förstår vad som skulle hända.
Det här är ju, ja.
Välkommen. Vad kul att du är här.
Ja, men det här var jätteroligt.
Ja, och så kommer du direkt ifrån hästarna då.
Ja.
Berätta för mig, hur dags går du upp på morgonen?
Det beror på när Ossian vaknar. I morse så tyckte han att det var en lämplig tid att vakna 20:05. Så då blev det ner och äta frukost med honom och vi var väl i stallet vid 6:30 kanske. Släppte ut hästarna och gav dem mat och så.
Hur gammal är han? 3 nu eller?
3,5.
Ja. Det är en bra ålder.
Det är en otrolig ålder. Tänk hur människans hjärna utvecklas, alltså över kort tid.
Hur har du utvecklats sen du fick barn? Pappa, Skoglund.
Ja, man är ju rätt mycket blödigare nu. Man tar ju inte livet med en klackspark på samma vis längre. Det kan jag känna.
Hur menar du då?
Även om jag har levt med Paula länge. Så när man fick Ossian så började man tänka efter på ett helt annat vis. Och det är ju det de flesta säger. Men det blir så otroligt uppenbart när man i situationer tänker sig, nej men det här kan jag ju inte göra nu. Eller man backar lite grann. Eller man tänker på saker som kunde ha hänt eller som man borde göra och så vidare. Så var jag aldrig förut när jag var yngre.
Hur var det då? Var det rakt framåt eller?
Men jag var ju... Jag var nog väldigt annorlunda, tror jag. Jag gjorde i princip inget annat än att jobbade. Jag sov ju i bilen mellan jobben. Jag hade ju inget liv, så att säga, på det viset.
Och när pratar vi nu? Pratar vi från 20-årsåldern, eller?
Ja. Jag slutade, jag hoppade av innan jag hade gjort uppsatsen till elektronikingenjörsutbildningen.
Mm.
Och hade någon kompletteringstenta kvar och så vidare. Så började jag jobba ner i Stockholm. Och sen den dagen så har ju... 10 års tid så var det i princip bara jobb. Jobb, jobb, jobb. Ut på vägen, nästa travbana, nästa uppdrag, nästa jobb med sporten, nästa jobb.
Men då var du speaker från början?
Ja, från allra första början. Vilken koll du har.
Åkte runt till många olika.
Ja. Det är ju någon som ska ropa ut resultatet på landets travbanor och berätta om vilken som har kommit först eller vem som är diskvalificerad eller vem som har kommit sjua eller vilket odds det var och så vidare. Det gjorde jag då.
Vilken travbana gillar du bäst?
Nu kommer ju jättemånga att bli förvånade här, men jag tycker om Lindesberg.
Ja. Varför det?
Därför att många av mina tidiga minnen av trav med mamma och pappa när de hade hästar, de är från Lindesberg. När mamma hade packat med sig picknickkorg och bredde ut en filt där i gräs och jag och mina bröder var där. Och pappa tränade och körde några hästar då. Det gick inte alltid jättebra, men han vann ju faktiskt ett lopp där också. Och då, ja men just Lindesberg, det är så otroligt annorlunda. Det är bara en gräsplätt och så varsågod, sätt er ner här, banan är här framför. Titta på de här vackra djuren nu. Ta in det här. Okej, vi gör det.
Han vann ett lopp?
Ja.
Hur många lopp vann med i då?
Pappa?
Ja.
Inte så många tror jag. Eller han vann med flera lopp som tränare, gjorde han. Men som kusk vann han bara ett med guldkagg.
Vad var det för typ av häst då?
Han var inte någon särskilt superhäst så guldkagg, men han var nog en av de mest intelligenta varelserna som jag har mött i hela mitt liv. Och det är människor inkluderat.
Ja, men det är det som är grejen med dig någonstans. För att du pratar ju om hästar som om det är, ja, ibland en kompis. Jag vet att det var någon häst, om det var din egna eller någon häst som din fru hade tagit hand om. Mm. Och då blev du nästan tårögd och sa, men lilla gubben. Mm. Och då pratade du om hästen. Mm. Ska jag hämta en näsduk?
Nej, men... men så här då. Om man ska försöka sätta ord på vad jag känner för hästar. Det här blir ju lite flummigt nu om man inte kan relatera till det. De har ju tagit mig till känsloplatser som jag inte har kunnat uppleva på något annat vis. Jag har aldrig testat droger. Jag är emot droger. Men liksom, det är det enda sättet jag kan relatera till det. Att det blir som en, man uppfylls av en känsla som gör att man förflyttar lite grann från vårt universum till ett annat, där du är någon annan och upplever starkare känslor, som att allting blir bara mjukt och härligt och du blir varm i kroppen och du blir så stolt över vad din kompis har åstadkommit. Man ser ju då på den här hästen, han är ju stolt, han vet ju att han var bäst, eller hon vet att han var bäst, och då när man ser det i ögonen på djuret och bara, men wow, det är så håren reser sig på en när man förstår att de förstår.
Och det är ju också spännande med dig då, för att du är gladare för att hästen vinner än för en eventuell vinst, känns det som. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Prispengarna är inte det viktiga, utan det är den där upplevelsen med ditt djur då.
Ja, men det blir ju så svårt då. Jag tror inte du kan relatera till det jag säger.
Jag har prövat med hästar, men jag var rädd för dem när jag var liten. Men jag försökte, för att man skulle vara i stallet och så skulle killarna stå med en moped utanför och vänta. Det funkade inte för mig, för jag tyckte det var jobbigt och svårt och jag är rädd. Jag har ridit en gång när jag tyckte det var bra. Islandshästar i fjällen som töltade, det var okej. Och då fick jag en känsla en gång på den där hästen när vi skulle gå nerför i en backe. Och helt plötsligt kände jag att hästen lyssnade på att jag var rädd. Så den började gå och jag lyssnade på den här hästen och helt plötsligt var vi liksom en. Och han var jätteförsiktig när vi gick ner för den där backen. Det är det närmaste jag kan komma.
Och då kanske du kan snudda vid någonting som jag säger när man, om man är med hästarna varje dag. Och då kan man ju tänka så här att om det är 10 000 i första pris eller 100 000 i första pris. Ja, men det är väl klart att det är roligt om det är mera i första pris. Men det är ju hela vägen fram till att man är först över mållinjen tillsammans med sin häst som är grejen. För mig är det i alla fall.
Ja. Hur många lopp har du kört då som kusk?
Kan det vara 40-50.
Hur många vinster har det blivit för dig då?
2. Och jag är otroligt stolt över dem.
Det är en vinst mer än pappa då?
Ja, det är det.
Ja,
ja det är det. Det har jag inte tänkt på, men det är det ju faktiskt. Ja.
Vad fick du då? Fick du, alltså, om vi skiter i pengarna, fick du något litet diplom? Eller?
Jag tror jag har en rosett kvar och så en segertavla från båda. Jo, Paula har satt upp dem i stallet. De sitter där båda två. Jag är otroligt stolt över de två.
Vad var det för motstånd då?
Inte något särskilt bra. Det var ju låg klass på loppen såklart.
Det var ingen Örjan och ingen Björn Goop.
Nej, såklart det inte var. Nej, de rör sig ett annat spektrum än vad jag gör. i sulken i alla fall.
Men kunde det egentligen blivit något annat än hästar för dig? Jag menar, din pappa och din farbror, va? Hade hästar.
Mm. Ja, går man ännu längre tillbaka så hade ju farfar väldigt mycket hästar också. Då, det har ju rört sig hästar i, om man säger bakåt i min släkt, så länge man kan komma ihåg. Jag tror att om jag hade varit mer allergisk och medicinerna inte hade utvecklats, då hade jag kanske blivit illa tvungen att gå åt något annat håll och inte ha hästar själva. Och då kanske att det hade kunnat bli åt något annat håll. Men dragningskraften till hästarna hade nog alltid funnits där ändå.
Men du, alltså den grejen att vara allergisk eller ha astma.
Mm, både och.
Och vara med hästar som är de mest allergena djuren, sägs det.
Ja, men...
Hur går det ihop det här?
Ja, men bättre mediciner, rutiner, känna sin kropp. Man får ju välja. Ja, men vadå? Det är ju ett val man måste göra. Om jag nu är det, om jag får då svårt att andas eller näsan rinner av hästarna, då får jag ju väga det emot om vad det ger mig på den, i den andra delen av vågskålen. Mm. Ja, och är det så att vågskålen tippar ju ner då för hästarna, då är det ju inget val. Då är det ju bara ett liv man lever. Mm. Det är ju inget... Jag tycker inte det är så... Det är vad det är. Jag fick inte den gåvan att jag kan vara med hästar problemfritt. Men jag gör mitt bästa i alla fall för att det ska vara så smidigt som möjligt.
Men du är en rätt positiv typ, hörru.
Ja, jag säger det.
Ja. Retar det upp folk, tror du, ibland?
Något alldeles jävligt.
Är det så?
Mm.
Varför?
Jag tror väl att det har att göra med att många människor kanske har kommit till korta i sitt eget liv. Att de inte blev det de själva tyckte att de kunde ha blivit. Att de känner som att de på något vis att jag inkräktar på deras territorium med att vara positiv och glad. Att du ska inte komma här och vara glad för jag har det minsann si och så. Jag tror att det, ju mer, jag har ju pratat med några av de här som har varit extra, kontaktat dem då, som har hört av sig mejlledes eller på sociala medier eller till och med tagit kontakt handgripligen liksom. Ja. Och det är väl ungefär samma sak varje gång. Ja, men hur i helvete kan du hålla på så där? Du har väl ingenting och ja, du är så jävla störande och ja, kan du inte bara lägga ner eller kan du inte dö bara och så vidare. Ja, då får jag ju förklara på att jo, men jag, det här sättet har jag att se på livet och hur jag vill göra mitt jobb, för det är mitt jobb.
Men då fick du polisbeskydd eller?
Ja, vid något tillfälle så har jag haft det. Mm. Men det är också, där det handlar ju om att vissa människor, de snöar ju in vid en tanke. Alltså deras tankevärld snurrar ju bara runt mig då, när de ser mig. De kommer in bara på det. Och då får man väl ha respekt för att då får jag ta lite beskydd och så får man konfrontera personen om man kan det. Och så får man försöka berätta att jag kommer fortsätta som jag gör. Har du problem med det? Jag kan inte göra någonting åt det. Då får du sluta titta eller stänga av ljudet eller titta på en annan kanal. Nej, men jag kan inte... Det är ju en helt vansinnig värld som min son ska växa upp i nu. Det vill säga, du blir bedömd. Om vi pratar bara sociala medier nu. Mm, mm. Om du blir bedömd även som privatperson. Alltså, säg att du har ett fullständigt normalt arbete. Men du ingår ju i ett sammanhang oavsett vem du är. Om du då ska bli bedömd även om du är privatperson. Det kommer ju att leda till att vi kommer att bli mindre och mindre av oss själva. Eller mer och mer. Beroende på hur tuffa eller modiga vi är och vågar ta plats och så vidare. Och jag tycker inte om det. Jag tycker att det är fruktansvärt alltså.
Hur tänker du med oss igen då? Hur vill du uppfostra honom?
Fan, vilken svår fråga det där är alltså. Mm. Jag vill att han ska bära med sig värderingar som jag och Paula har. Det är väl någonstans därför vi möts. Vi tycker olika om saker, jag och Paula, men vi kan mötas i någon sorts respekt. Och vi har samma grundläggande värderingar om människor.
Som är?
Ja, men att man... fan, respektera folk, sköt dig liksom. Säg tack och god dag och förlåt. Var inte elak. Ta inte poänger på andra människor. Var en medmänniska. Var, ja men var, ha hyfs. Bara under den korta tiden från det jag började arbeta inom media till där vi är idag. Det är ett ganska obehagligt utveckling. Det är ju... Jag tycker inte om det, och då kan jag säga, då är jag för evigt tacksam att jag inte är 13-16 år nu och lever mitt liv på sociala medier.
Fast du måste nog tänka ut liksom en liten plan där. Min dotter
har
är ju...
tips?
Jag håller precis på att fundera på hur det ska bli. Hon fyller ju 13 i höst liksom. Mm. Och man märker ju.
Hon fyller 13 i höst.
Ja, hon fyller 13 i höst. Och nu är det ju den här åldern. Det är väldigt mycket nu att sitta och fundera. Och hur ska man vara, hur ska man inte vara? Mm. Är det här bra kläder? Och så ta av dem och så byta och säga vad ska jag på mig med? Det är så otroligt noga. Fast jag, hon är ändå, jag känner mig ändå rätt glad med henne. Hon är trygg i sig själv, det är skönt.
Ja, det är ju jättebra. Och det, där sa du väl någonting. Om det är någonting som jag har fått med mig hemifrån då, varför jag är som jag är nu, det är ju att men mamma och pappa har ju alltid sagt att oavsett vad som händer, vad ni än beger er, hur ni gör eller vad så här, bara var försiktiga och ni kan alltid komma hem. Ni kan alltid, oavsett liksom. Och det har gett oss en jätte, eller mig i alla fall. Jag kan inte prata för mina bröder, men mig har det gett en oerhörd grundtrygghet alltid, att man är trygg hemifrån. Och det, om det är någonting jag ska göra, så är det ju att försöka ge Ossian det också. Att han alltid ska vara trygg. Det kommer ju inte det att gå i alla fall. Men...
Säg inte det.
Jo då. Det får väl säga. Men alltså, de ger sig ut på en annan resa. De ungdomarna som ger sig ut i världen idag än vad jag gjorde. Mm. Det kan man vara lugn för i alla fall.
Ska vi ta 5 snabba?
Kom igen.
Trav eller galopp?
Trav.
Spika eller måla?
Helst måla. Älskar att ta alla i ett lopp och där skräller ordentligt.
Stigbyglar eller sulky?
Sulky.
Björn Goop eller Örjan Kihlström?
Björn Goop, han är så sjukt jobbig, Örjan, när man har spikat honom. Man vet aldrig vad som kan hända. Björn Goop, han... Ja, jag säger Björn då.
Stallbacken eller barbacka?
Bra. Jag säger stallbacken då. Jag är jättedålig på att rida. Och barbacka skulle jag inte ens våga mig på.
Travet har också gett dig din fru. För hon, ja. Ni träffades ju där också.
Absolut. Så är det.
Ja.
Vi... ja, så är det. Ja.
Ja.
Ja. Mm. Jo, det är helt riktigt.
Hur var bröllopet?
Det var otroligt bra. Och det är bara hennes förtjänst.
Hur då?
Nej, jag friade till henne i, vad tror du?
Stallet.
Såklart.
I en box? Eller?
Nej, jag hade knytit en tråd i tån på henne. Så virade jag en tråd och skrev lappar på vägen ut i stallet. Så stod jag där i smoking på knä i stallet. Så drog jag i, så vaknade hon då. Det är väl en 200 meter till stallet från huset eller någonting. Så fick hon gå då i strumplästen ut i stallet. Och så stod jag på knä där ute. Men på, ja.
På riktigt?
Ja.
Nu kommer du få mig att börja gråta. Det är bland det romantiska, mest romantiska jag har hört.
Ja.
Och så säger du att det var hennes förtjänst. Vad, du då?
Ja, men...
Vad skrev
Paula, du? Vet du vad? Så här är det. Mm. Paula har alltid fått mig att, hon har alltid fått mig att vilja vara lite bättre. Att man vill på något vis, jag är ganska strulig som person.
Jaha.
Ja, men jag måste vara rätt jobbig att leva med. Jag glömmer saker och jag har noll logistiskt tänkande, och är det något viktigt så glömmer jag bort det. Och det är, vad är det, partiellt tänkande det där, att man kommer ihåg vad som är viktigt egentligen eller inte. Och jag har inte det.
Nej.
Och jag är dålig på att plocka upp efter mig. Och jag är sämst när det gäller planerande. Och jag vet om det där. Och jag har blivit aningen pyttebättre. Mm. Men Paula, hon får mig i alla fall att vilja bli bättre hela tiden. Jag har positiva sidor också. Jag hoppas verkligen att det är så.
Men du...
Men...
Mm. Vad stod det på de där lapparna? Är det hemligt eller?
Det stod väl att... Jag tror jag började med om på de flesta lapparna. Mm. Om jag lovar.
Jaha.
Att...
städa mer.
Inte plocka undan. Glömma bort våran bröllopsdag. Om jag lovar att aldrig någonsin svika dig. Om jag lovar att. Mm. På den sista lappen så stod det väl. Kan du då tänka dig att gifta dig med mig? Hon sa ja. Och det är nog ett av mina livs lyckligaste stunder när hon sa ja. Hon är... Hon är... Jag har aldrig i mitt liv varit i kontakt med en människa som är så speciell i sina tankebanor. Hon är som ett... hon är som ett livsgivande oväder, alltså ett naturfenomen. Hon har... hon bryr sig inte... Hon bryr sig inte om vad folk tycker, alltså på det viset. Hon är stenfast i sina värderingar och tankesätt. Bra, på ett bra sätt alltså.
Men hon har ju fallit för dig, så något måste du väl ha, eller?
Jag tjatade länge.
Ja. Så vilken dag är bröllopsdagen nu då? Kommer du ihåg det? Som du lovade.
23 augusti.
Jag kan inte kolla, men jag utgår från att det är
Gud,
rätt.
Tänk om det inte är sant.
Ja, men det måste det ju vara nu, för du har ju skrivit det på lappen. Att du aldrig ska glömma det.
Gud.
Ja. Jag tänkte på det där med att folk kan störa sig på att du är väldigt positiv.
Mm.
Så läste jag någonstans där du hade sagt, livet är krångligt nog att leva, utan att man ska behöva vara... liksom negativ.
Och alltså,
vad är det som är krångligt?
Väl,
frågar jag. Dummaste frågan. Det är klart det är jobbigt att leva. Ja, jag svarar ja på den frågan. Din tur.
Ja, det börjar väl där någonstans när man inte blir uttagen i rätt plats på fotbollslaget. Och därifrån så fortsätter det väl. I mitt fall. Alltså... Sen är det väl allt ifrån kärlek och ekonomi och jobb och vänner och alla möjliga saker man råkar ut för. Så är det ju liksom. Man bygger ju på problem fram till någonting och så ska man försöka ta itu med dem och sen därefter kan det bli bra. Så funkar ju de flesta.
Hur funkar du?
Ja, men det, det är väl ganska spot on.
Är det dig vi pratar om?
Ja, men...
Fast du säger att vissa människor, men det betyder att du pratar om dig.
Ja.
Ja,
men så är det. Ja, man har ju ett, ja, men jag kunde väl ha gjort massor av andra val som hade gjort bättre. Men då hade jag ju inte varit den jag är idag heller. Kan man ju vända på det lite positivt och säga.
Men vad är det för val du pratar om då? Det låter så ödesdigert.
Nej, men ja. Men, vet du vad jag ångrar mest?
Nej.
Jag ångrar nog mest att på vägen dit jag är idag, att jag skulle ha varit lite mer uppriktig mot människor. Nej, tack, det är bra. Eller, du, det går bra om.
Mm.
Istället så bara körde man den här, ja, 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 absolut, ja, visst. Och det gör man väl på vägen mot någonting och så vidare. Men man hade nog tjänat på att vara mer uppriktig från början. Jag tror man hade mått bättre då också.
Men när du inte blev vald i det där laget då, om vi går tillbaka till skolan där.
Mm.
Vad är nästa steg då? Var du inte tillräckligt ball då, kände du, eller vad då?
Jag tror jag har haft ganska god insikt om mig själv hela tiden, ungefär på vilken nivå jag kan prestera. Mm. Men jag menar att problemen i livet börjar ju när man blir besviken. Alltså det är ju egentligen många besvikelser man ska ta sig igenom. För det är din drömvärld, vad du upplever. Det är ju inte samma sak som vad som händer i verkligheten. Om du ser framför dig vad du ska få på matteprovet eller hur det ska gå när du frågar den där tjejen eller killen om kan du tänka dig att många gånger så är det ju en besvikelse bara. Om staplar man dem där tillräckligt mycket på varandra, då blir det ju att du på den här mätaren då som säger hur mycket självförtroende du har, hur mycket positiv energi och hur mycket energi har du över till andra. De går ju neråt hela tiden. Då måste du ha någonting att fylla på det där med.
Men när kände du att du var okej då som människa? Det låter som du har funderat en del här.
Ja. Det här kommer att låta otroligt hämtat nu ur vi föräldrar eller någonting sånt. Men det var ju när vi fick oss igen. Jag... Efter att vi fick honom så har ju många saker förändrats. Men jag har ju förändrats i mitt sätt att tänka framförallt.
Jag kan, när jag tänker på att ha barn i den åldern då, så tänker jag närvaro och så tänker jag nyfikenhet.
Mm. Det är som att vara programledare, du.
På ett sätt är det ju det.
Nej, men det är ju exakt så. Mm. Men man måste ju lyssna i alla fall hela tiden. Man måste vara där. Eller man måste. Jag tror att man måste det.
Åh, vad glad jag är att du bytte nu där. Från man till jag.
Ja, jag känner att jag ofta missbrukar det där. Att man ska, eller man måste, eller man borde, eller så vidare. Mm. Jag tror att...
Ja, du tror
att... Ja, men jag tror att man... Ja. Ska vara närvarande.
Men du, sen någon gång så går du på gymnasiet och så tillbringar du eftermiddagarna på Gävletravet och stack till stallbacken efter skolan. Mm. Hittar du någon tröst där då? För att du inte fick vara med i laget? Eller? Eller blev det bara så?
Nej, men så jag är helt ärlig. Mm. Jag var ju mobbad när jag gick i skolan. Inte mobbad så där som eller ja, nej, men det var lätt att ge sig på mig. Dels för att jag var lätt att ge sig på för att jag var sjukt liten. Jag tror jag var 1,50 när jag började sjuan. Och är man liten och är kille, då är man ju ett utmärkt offer. Och sen så var jag väl lite för duktig också i skolan och på att prata och föra med, för att vara så liten och jobbig också. Så det är väl kanske där det börjar redan. Och då... Ja, men jag hade ju kompisar och så när jag gick i skolan, såklart. Men jag upplevde aldrig att jag hade någon sån där liksom som man... Ja, men wow. Men det fick jag på travet. Där var ju intresset för sporten och för hästarna och för myllret och för dundret och för passionen. Där var ju någonting helt annat som förenade. Och det var ju människor som var lika unga som jag, eller så var de 60 plus. Liksom. Mm. Så det hade ingen betydelse. Det var som en annan värld. Jag tyckte ju mycket om hästar redan innan, men där blev jag ju djupt, djupt förälskad i den sporten alltså. Mm.
Mobbing sa du, så sa du nej, det var inte riktigt mobbing alltså,
Ja men jo. När jag gick 4:an till 6:an, då var det ju några killar där som var jävligt jobbiga.
Men som slogs?
Ja, eller? Absolut.
Vem hjälpte dig då?
Ja, mamma och pappa, såklart. Skolan var ju så där. De var ju inte... De tittade mest åt andra hållet, för det var fel personer som mobbade. Deras föräldrars barn kunde ju inte göra så. Det var ju sjukt nedslående när man är så ung. Men mamma och pappa hjälper ju, de var ju alltid där. Det var ju de liksom, på något vis, det var aldrig något problem för dem liksom att prata om det här och säga att ja, men det är så här för det och det, och du måste, det här har ingenting med dig att göra. Var med dem istället då, vi ska prata med skolan och så vidare. Så de var ju super mega bra, mamma och pappa. Men det hjälper ju ändå inte när man är i den åldern.
Men hade du sådär ångest då för att gå till skolan?
Ja, men det hade jag emellanåt. det släppte ganska bra där när jag började gymnasiet. Men fyran till nian, det var ju... Det var så där, tycker jag.
Du kommer ju från en ganska liten plats.
Mm.
Vinnersjö.
Mm.
Ja. Så det är inte så lätt att byta skola heller.
Nej.
Även om jag brukar tänka att är det inte mobbarna som ska byta skola? Egentligen. Det blir så konstigt perspektiv, blir det inte?
Jag vet att båda mina föräldrar är lärare.
Jaså.
Du kan tro att vi har haft några sådana här...
Diskussioner.
Ja.
Mm.
Jag... Jag är otroligt nervös inför det där när Ossian ska börja skolan. Jag önskar för mitt liv inte att han får alltså min skolgång på det viset.
Ja, du har redan börjat fundera på det.
Ja.
Såklart. Då ja. Är det din största rädsla?
Nej, det är det väl inte. Men det är en av de stora rädslorna. Min största rädsla är att någonting ska hända med Paul Ossian. Det är min största rädsla. Det är det alltid.
Mm.
Eller att man ska erkänna en sak. Jag är inte alltid så positiv som jag verkar. Alltså det är klart att man hemma i det liv man lever inte alltid går runt och pratar som när man är programledare. Utan man har ju sina besvär med sig själv, med livet, med det som är runt omkring och funderingar och så vidare som påverkar en.
Mm.
Och det är nog en rädsla att om jag påverkar någonting med Paula som gör att hon inte ser mig på samma vis längre.
Men är det att du går ner i svackor du menar?
Ja. Det gör jag. Gör inte du?
Jo. Men jag har valt att ha någon att prata med. Alltså terapi.
Mm.
Och det funkar bra för mig.
Det gör det?
Ja. Det har funkat jättebra för mig.
Man önskar ju att man tog mera rätta beslut i vardagen. Som gjorde att det underlättade lite för dem runt omkring. Som sagt, jag är nog ganska jobbig ändå, tror jag vill leva med.
Varför säger du så?
Ja, men jag tror,
blir du förbannad eller blir du tyst och ledsen? Drar du undan? Ja,
men lite,
är det, vad är grejen?
Ja, men lite tyst så.
Ja.
Tror jag att jag blir. Eller jag vet att jag blir det.
Så att Paula får försöka knacka hål på det och säga hallå. Lite,
ja, liksom, och så får hon då
försöka förstå.
Skärp det nu här nu. Liksom. Vad är det nu då? Och så kommer det, så ruskar de och så kommer hon där och stormar in. Liksom, och jag älskar ju det. Men hon, det blir ju jobbigt för henne också.
Säger du.
Jag tar åt mig. Det är konstigt. I jobbet så var jag ju, men det här har ju du varit med om också. När man får de här mejlen eller tyckandena eller någon som kommer fram som säger att så här, du är sämst i hela världen. Och så vidare. Från början så är det ju hela världen rasar när man är precis färsk. Och när man har jobbat ett antal år så säger man okej, det är så du tycker, jag kan inte göra någonting åt det tyvärr. Du får välja en annan kanal eller du får inte titta eller du får väl göra någonting annat. Då. Jag vet inte, jag bryr mig inte. Men när det kommer till just som runt omkring mig så är jag lätt för att ta åt mig. Och det där är störigt. Jag fattar inte var det kommer ifrån. Alltså. Om det är något löfte jag ska ge till mig själv så är det att jag måste ju bli bättre på det. Jag får ju sluta bara skärpa till mig helt enkelt.
Du, om jag säger så här till dig, vad är det riktiga livet?
När man känner sig lugn. Det är det riktiga livet.
Mm.
När man känner sig lugn, när man är tillfreds. Det tar en bra stund att nå dit. Och jag är nästan där. Det är det riktiga livet. Allting annat är bara en resa på väg mot det.
Vad är det som driver dig då?
Det är ett tvådelat svar. När jag var yngre, när jag var runt 20, då var det nog uppståndelsen. Alltså, du kände att du var en del av det och det spann fortare och fortare och fortare. Mm. Du är närmare centrum hela tiden. Ju mer du arbetar, desto du blir medryckt i själva rörelsen. Den andra delen, den började väl kanske för 7 år sedan kanske eller någonting. Mm. När målet är att ha det bra istället, bara att ha det kontrollerat. Att inte söka nästa stora sak, nästa stora grej som blir påfrestande för dig själv eller för alla andra. Mm. Utan kanske mer bara ha det behagligt. Att vara nöjd med det man har gjort. Att vara tillfreds. Att hitta någon form lugn i tillvaron. Det är viktigt.
Mm. Per Skoglund, vad kul att du ville komma och vara bredvid Bromé en stund.
Vet du, det var jättehärligt. Jag känner mig lite lättare i kroppen.
Vad skönt. Ja. Men du, ja. När du då går ut härifrån, ja, och åker hem, vad är det första du gör när du kommer hem?
Kolla att jag hade rätt på bröllopsdagen.
Och sen är du ute i stallet igen.
Ja, eller? Sen måste jag nog, vad är nu? Han fyra. Jag måste nog börja tänka på att ta in hästarna faktiskt. Mm. Oh, jag måste hämta Ossian också.
Det också.
Ja.
Vi ses igen.
Det gör vi.
Jag har alltid gillat att spela kort, poker och tippa fotboll. Ja, jag har nog alltid gillat spel. Ända sedan jag var liten och spelade nya bondespelet, Jägers ro eller tjuv och polis. Eller följde med min farmor på bingo. Hon vann alltid. Så ibland så fick vi ha en skottkärra och köra hem alla chokladkartonger och allt kaffe. Spelande kan vara ett sätt att vara social med andra. Samtalsämnet är givet. Precis som när man har hund. Ja du Jesper, då var det lördag igen. Det är bara att gå in och se om vi hittar några som ska göra likadant som vi då. Sätta några punkter på ett papper. Hur mycket garderar du? Är du sån där som skriver ett streck eller håller du på liksom... Tar du säkra för det osäkra?
Chansar. Då är det år blir pengar.
Vad jag funderar på, för jag har suttit bredvid er här en stund. Alltså, det är ganska mycket att man träffar folk och tjatar lite också.
Det är därför jag går hit. För att sitta hemma vid datorn, det blir man tokig på.
Nej, så vad får du ut av att sitta här med snubbarna?
Sociala, det sociala. Och även spelet också. För att verkligheten bakom spel är ju att de flesta inte vinner. Så att man ska inte ta något för givet. Liksom. Så att det är lärdom man får.
Ni sitter mest och pratar om fotboll då? Eller är det hockey? Ja. Eller vad har du?
Nej, just nu är det fotboll. Men en del tycker om handboll. Men framförallt är det mycket hästmänniskor som kommer hit. Det är det.
Men det är så. Jag brukar vara här på lördagarna. Och det är olika gäng som sitter.
Ja, det blir ju olika, och det tycker jag är roliga också, för att det blir liksom en, som man tänker sig, en liten by i Sverige jämfört med här i Stockholm, så är det verkligen att det blir som en liten bykänsla. Alla olika personer kommer in, olika personligheter, och det tycker jag är trevligt. Men det finns några som kommer hit och spelar trav varje lördag, och sen har några riktiga, jag vill säga, gamblers som verkligen är ute efter att gå plus på det här. De dyker upp sista halvtimmen innan inlämning. Och sen har du lite andra, bara vanliga kafébesökare så att säga, som träffas på dagtid mycket.
Men hur pass privat kan man vara med de här människorna då?
Det är ju som med allt i livet. Det måste man välja själv från gång till gång. Så är det.
Brukar du kolla på tv?
Jag har suttit så många timmar framför fotboll och tittat på tv, så då förstår man att man kan göra något annat också.
Och då pratar du inte om att tippa?
Nej, precis.
Vad gör du då?
Jag håller på med djur. Mina små djur hemma. Små fiskar. Odlar tropiska fiskar.
Är det sant?
Ja.
Vad häftigt. Alltså, men det måste saltvatten då, eller vad?
Nej, det är sötvatten.
Vad är det för tropiska fiskar?
Killifiskar från Sydamerika och Afrika. årstidsfiskar som de flesta människor knappt vet att de finns. Väldigt vackra, små 4-5 cm långa, och vissa av dem lägger äggen i bottensediment, och sen så kommer torrtiden, då dör alla fiskarna och vattnet försvinner, och så lägger äggen kvar till några månader senare när nästa regnperiod kommer, och så kläcker äggen. Så indianerna hade ett uttryck som sa att det regnar fisk. It rains fishes. För de trodde att fiskarna kom med regnet.
Men nu kan du ha det hemma? Det måste ju vara jätteavancerat då. Återskapa det där.
Jag har jobbat med akvarier förut. Så jag har mycket gamla akvarium hemma. Och det är mycket små akvarier i hyllor, så att säga. Inga jättestora saker.
Men då gör du liksom så att vattnet försvinner för dem då? Så, eller?
Vissa arter gör så. Man plockar äggen och sen så lägger man dem i torka. Man lägger dem i en hov och så får det rinna av. Så det, jag tycker om sånt där.
Ja, vilken häftig hobby. Alltså. Ja.
Men det är naturintresse jag har, överlag.
Ja. Ja. Så det händer att du går ut också, i skogen?
Ja. Precis, ja, ja, ja. Jag var ute och fångade mygglar här. 3 gånger har jag gjort det nu. Nu tidig vår så kläcker de första äggen ute i våra pölar. De som sen växer upp och sen lägger nya ägg som säkert blir de här jobbiga vi får framåt sommar.
Men då ger du dem till fiskarna då, eller?
Ja, precis. Levande foder. De älskar.
Hur länge har du haft dina akvarier?
Sen jag var 12-13 år började hemma. En hel källarlokal där föräldrarna blev tokiga på en, men något ska man ju göra.
Nu är du vuxen så du kan ha hur många du vill.
Ja, lite så.
Jag tar min hund och går nu då.
Ja, ja. Ha det så bra.
Det är skönt att du slipper se mitt akvarium hemma, för det har slammat igen.
Det. Ja, men det går att göra saker åt det. Hej då.
Hej då.
Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Bredvid Bromé som jag släppte i början av året. Jag kommer i sommar att släppa vårens avsnitt gratis där poddar finns. Och gillar du det du hör, då kan du gå in och prenumerera på min podd hos podmi.com. Första månaden är gratis och därefter så kostar det 29 kronor per månad. Då får du inte bara tillgång till alla avsnitt direkt, du får också helt nya avsnitt varannan vecka. Och jag kan fortsätta hålla podden reklamfri, vilket jag gillar. Tipsa gärna vänner och bekanta, speciellt de som saknat mig, om podden. Du kan också följa mig på lottabromé.com, Facebook Lotta Bromé Official och Instagram @brevetbromé. Tills vi hörs igen, må så gott! Men hade du smoking då, eller hade du sommarkläder på?
Nej, jag hade...
Eller bytte du om till själva akten?
Jag bytte om till själva akten.
Så då förstod alla, nu är det något på gång.
Ja, precis.
Var det en kul fest?
Jättekul fest. Fantastisk fest. Det var kort sagt en toppen kväll. Jag tror att vi 20 minuter efter vigseln så fodrade vi hästarna i stallet.
Det var väl det som gjorde att det blev toppen då också.
Mm.
Ja.